I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 494. Det är onsdag den 17 juli och klockan är 14.00. Det har nu gått 4 dagar sedan mordförsöket på Donald Trump. Och på de 4 dagarna så har Trump blivit officiellt utsedd till republikanernas presidentkandidat. J.D. Vance har utnämnts till hans vicepresidentkandidat. Åtalet om Trumps hemligstämplade dokument har ogiltigförklarats av domaren. Och demokraterna verkar ha tagit fram en plan för hur de ska klubba igenom Biden som sin kandidat trots alla protester. Gina, det på knappa 4 dagar har allt detta hänt. Det står inte stilla borta hos dig.
Det är enormt nyhetsintensivt och Roger och jag har väl slutat sova nu. Det är för mycket nyheter som händer. Men det är tidig morgon här i Milwaukee, eller närmare bestämt Wauwatosa, där vi bor på ett förortshotell, och vi räknar med ännu en nyhetsspäckad dag här.
Mm. Roger Wilson, Gina sa här under ljudtestet att ni kanske inte bor på det hotell där de delegater som har mest pengar bor. Ge mig en interiör.
Nej, men det är väl mest att det är festligt, folkligt fullsatt här, framförallt efter konventdagen är slut. Då är det lite så folk som är väldigt sugna på, då ska man säga, det där efter festen godiset, långa köer till disken här på hotellet. Men det är också intressant att se, tycker jag, för nu har vi flyttat runt på massa hotell eftersom vi var lite sena med bokningarna och liksom sett var det finns en natt ledig och en natt ledig, och då får vi se olika skikt av det här republikanska konventet vars medlemmar ju bussas runt överallt i hela stan. Så här är det 2 stycken bussar som står utanför, och så de har liksom fyllt upp hela Milwaukee på olika sätt med republikanska konventdeltagare. Men vi har också bott, vi lyckades få ett jättebilligt rum på det mest snofsiga hotellet av dem alla, och där var det en helt annan vibb. Kevin McCarthy som till exempel strosade förbi när vi stod och väntade på att bli check-out till exempel.
Och där var också säkerhetskontroller av väskor och bagage när man skulle in på hotellet. Det är det på flera hotell här i stan. Det är ju ett jättesäkerhetspådrag. Secret Service säger att de har inte ändrat det efter attentatet mot Trump, men det är väldigt mycket poliser, Secret Service och vakter överallt i hela stan.
Mm. Som ni hör, Gina Lindberg och Roger Wilson är alltså på plats vid republikanernas konvent i Milwaukee, eller då utanför i den här förorten som jag redan har glömt namnet på, men som jag tror också innehöll några dubbelven. Vi ska förstås prata om konventet, men okej. Men vi ska börja idag med vad vi vet om mordförsöket på Trump och de senaste uppgifterna om det. För den som inte har hört så släppte vi ett extra avsnitt om mordförsöket i söndags, och det kan ni lyssna på efter det här. Men du, Roger, kritiken mot Secret Service, alltså den myndighet som ska skydda Trump, växer. Har Secret Service kommit med någon förklaring till att det här dådet kunde äga rum?
Det har de gjort, men de har också liksom snurrat till det, och oklarheterna har egentligen bara blivit större. Alltså känslan av att det inte riktigt har fungerat i kommunikationen mellan Secret Service å sin sida och de lokala polisinsatserna å andra sidan. Secret Service-chefen sa att vid ett tillfälle att det fanns lokal polis i samma byggnad som den här skytten låg ovanpå på taket. Något som sen tillbakavisades av den lokala polisen, och sen höll man på så där. Så att utredningen fortsätter ju, men känslan av att Secret Service inte riktigt haft koll, den förstärks. Och det blev ju ännu tydligare när det nu dök upp uppgifter om att Secret Service hade varnats för en eventuell iransk komplott för att mörda Donald Trump. Och att det här då ändå kunde hända trots att det fanns en sån här varning, och troligtvis också då ett ännu högre säkerhetsläge än vanligt under det här valmötet.
Gina, har själva dådet klarnat på något sätt? Alltså, vet du något mer om exakt vad som hände natten mot söndag svensk tid?
Vi vet ju lite mer om gärningsmannen, den 20-årige gärningsmannen. Vi vet inget om hans motiv, men polisen har kartlagt och försökt lägga pussel vad han gjorde strax före valmötet, dygnet före valmötet. Och i fredags, alltså dagen före mötet, så var han på en skytteklubb, en skjutövningsbana och tränade på att skjuta. Och sen lördag morgon så åkte han till ett byggvaruhus och köpte en stege. Och så åkte han vidare till en vapenaffär och köpte ammunition. Och sen satte han sig i bilen, körde en timme norrut ungefär upp till Butler i Pennsylvania där det här valmötet skulle dra igång och där tusentals människor redan hade samlats. Han parkerade utanför och polisen har ju sen efteråt upptäckt att han hade sprängmedel i bilen som han hade gömt undan som var kopplat till en fjärrkontroll som han hade på sig för att förmodligen då kunna utlösa en sprängning på distans. Och så vet man att han tog med sig den här stegen från bilen. Han klättrade upp på taket och det var därifrån han sen sköt mot Donald Trump. Vi vet också mer om vapnet. Det var ett AR-15, alltså ett sånt här halvautomatiskt militärliknande gevär som är det som oftast används vid massskjutningar i USA. Och vapnet var inköpt av hans pappa som hade tydligen över 20 vapen hemma och alla vapen var köpta på laglig väg. Så att polisen håller på att pussla ihop den här en sorts timeline, men man har inget motiv och utredarna har inte sett något mönster när man har undersökt hans mobil och hans avtryck i sociala medier.
Ja, Roger, för man undrar ju om det finns några spekulationer eller några uppgifter, någon fakta om han hyste liksom ett speciellt hat mot Donald Trump eller mot republikanerna eller om det var ett slags utökat självmord som om man skjuter mot en presidentkandidat förstår att man blir ihjälskjuten själv? Eller finns det några sådana uppgifter?
Det var någon som beskrev, en reporter på New York Times som beskrev det man fått reda på om den här gärningsmannen som att det var en tavla där ramen fanns men att porträttet var helt vagt och kanske till och med osynligt. Och det är väl lite så där, det här är en person som lämnat ett väldigt litet intryck på andra människor. Det finns ju uppgifter om att han var lite mobbad utanför, duktig i skolan, arbetade på ett vårdhem. Men inga konkreta saker att ta på. Han har ju varit medlem i det republikanska, eller har registrerat sig som republikan, republikansk väljare. Och det finns den här uppgiften som också cirkulerat, att han lämnat $15 en gång till en demokratiskt kopplad organisation. Men det här, han är fortfarande ett mysterium och kanske de här ledtrådarna som, kring familjen som Gina har sagt är det mest konkreta som vi fått reda på hittills.
Donald Trump själv gav en intervju strax efter dådet till New York Post där han berättade att han nu satt och skrev om det stora talet han ska hålla på konventet imorgon när han accepterar nomineringen. Och istället för hårda angrepp så ska talet nu handla om enighet och enande av landet. Du, Gina, på konventet, skulle du säga att den här tonen av enighet märks?
Ja, den märks, men det är också en slående blandning tycker jag. När man går runt på konventet, lyssnar på talare, pratar med delegater, så är det en blandning där flera talar om enighet. Många är, eller alla jag har pratat med, är väldigt skakade över mordförsöket på Donald Trump. Och samtidigt som man pratar om det här behovet av att enas och att kyla ner den hårda retoriken mellan partierna och så, samtidigt vevas kampanjfilmer där man hånar Biden och visar samma gamla vanliga hårda kritik mot demokraterna. Så att budskapet om enighet går inte helt hand i hand med hur det här konventet uppenbarligen har planerats. Där det har planerats för hårda attacker och där vi också hör hård retorik i flera av talen. Så att det är en sorts blandning där det är vissa som talar om uppvaknande och behovet av enighet och samtidigt finns den hårda tonen kvar på många håll.
Ni går ju runt där på konventet och pratar med jättemånga av delegaterna och av andra anhängare till republikanerna också. Gina, du pratade med en kvinna igår som tror att Trump kommer hålla sig till en bra och enande ton men inte demokraterna. Vi lyssnar.
I do hope it tones things down and there's not so much hate on both sides. But I honestly don't think the Democrat. I think they'll last for about 3 days and it'll go back to being, right? Then it's going to go back to being, you know, he's going to be a dictator. The world's going to change. You'll never have your rights again. All the garbage that they've been saying. But As far as tone goes, I think for the Democrats, no. I think for Trump, yes. Because I think he almost lost his life. And he's fighting for the rest of us, so...
Mm. Trump kommer alltså hålla sig till en god ton, för han mister nästan livet, säger den här kvinnan, men tror däremot inte att detsamma gäller för demokraterna. Du, Gina, reflekterar människor någonting över hur Trump ändå har låtit de senaste 8 åren? Jag menar, han har ju till exempel beskrivit sina politiska motståndare som ohyra som ska rensas ut.
Ja, det är det många som gör när vi ställer följdfrågor. Och jag frågade just den här kvinnan, hon är från Florida, delegat från Florida. Vad tycker du om Donald Trumps ton? Och då sa hon att nej, men jag tycker att han är ful i munnen, som hon uttryckte det. Och att han borde skärpa sig. Och jag pratade också med en pensionerad lärare som sa att jag önskar att han uppförde sig bättre. Och det där har vi ju hört tidigare också från många republikaner. Att man gillar Trumps politiska budskap, men ibland tycker att hans ton är för hård och att hans språkbruk är för hårt. Och den här kvinnan som jag pratade med hoppades att tonen skulle ändras. Men framförallt, då gick hon genast över till att säga att det är ju framförallt den andra sidan som måste ändra sin ton. Det vill säga demokraterna i första hand. Så att frågan är hur länge den här... Just nu är det en... omskakande känsla efter det som har hänt i helgen. Det är en känsla av att det finns ett behov av enighet. Men vi får väl se hur länge den stämningen håller i sig. Det är inte säkert det håller hela vägen till valet. Eller det är väl snarare ganska otroligt.
Mm. Roger, jag tänkte på det att du och Gina beskrev efter Trump hade dragit ifrån i primärvalen när han höll ett tal som var väldigt nedtonat och väldigt sansat och sådär. Vad tror du om hur länge det här löftet om ett enande kommer hålla?
Vi kommer ju komma in på det senare, men vi har ju suttit och spekulerat lite grann om det är så att man kan välja en good cop, bad cop lösning när det gäller presidentkandidaten och vicepresidentkandidaten för republikanerna. Alltså att Donald Trump kanske går med in i den här landsfaderrollen, om han nu klarar av att hålla tillbaka. Och att det blir kanske J.D. Vance som får bli den som kommer med den hårdaste kritiken. Vi har redan sett en sorts spegelbild av det, där demokraterna just nu inte attackerar Donald Trump så mycket eftersom han ju precis har överlevt ett attentat. Medan däremot så är det liksom fritt fram när det gäller J.D. Vance, som man då både i medier och från demokraternas sida kritiserar. Man plockar upp gamla citat, man ifrågasätter honom. Så jag vet inte, det finns i alla fall en förutsättning för en dynamik där som skulle kunna vara ett framgångsrecept.
Mm. Enande eller inte, så kan man väl ändå säga att republikanerna verkar väldigt enade om att Trump är en mycket, mycket bra kandidat. Vi kan väl höra hur det lät i måndags kväll där på konventet när Trump visar sig för publiken.
Please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump.
Ja, Roger. Vad skulle du säga att det var för Donald Trump som kom ut till publiken här?
Jag sa ju ingenting. Och det första man lade märke till var ju det här stora bandaget han hade på det ena örat. Då, där han ju har en skottskada enligt honom själv och enligt hans läkare. Vi har inte fått ut någon officiell medicinsk rapport från det där. Men han kom in på konventet med det här stora bandaget och så liksom... lite annorlunda ut. Alltså det var ju en enorm kärlek som flödade emot honom. Och Donald Trump brukar ju se mer så självsäker, kaxig, tuff ut, lite macho. Men nu var det som att han blev på riktigt rörd, kändes det som. Och överhuvudtaget under stora delar av det här konventet, alltså man blir ju lite konstig också, men man sitter liksom och tittar på hans ansikte och man känner inte riktigt igen honom. Alltså det var en lite mjukare framtoning hos Donald Trump. Jag tyckte att den delvis försvann redan igår, att han var lite mer lik sig själv. Men det var väl uppenbart att det här var en sån här stund där han kanske själv insåg vad som har hänt och tog emot liksom den här kärleken från sitt parti. Jag har ju benämnt det här som en religiös stämning, väckelsemötesstämning, där samspelet mellan hans entré och musiken som spelades till exempel. Men det är ju också så att Donald Trumps kärntrupper, de har ett förhållande till honom som är starkare än vad jag någonsin har sett till en politiker. Och sen finns det också förstås det här andra inslaget, alltså att många som vi har pratat med, både jag och Gina, ju tror att det var Gud har haft ett finger med i spelet när det gäller att skydda Donald Trump under den här skjutningen. Och det finns ju också religiösa budskap på T-tröjor, på bland saker som folk säger. Gina var ute och sprang en liten stund igår och fick med sig en liten miniversion av Bibeln tillbaka till där vi satt och jobbade. Så att det finns religiösa konkreta undertoner på de här mötena, men också en känsla och en kärlek och en tro på Donald Trump som USAs räddare, som i alla fall jag aldrig har varit med.
Alltså, många lyssnare har säkert varit på någon jättestor arenakonsert eller ett sportevenemang där det liksom blir elektriskt på något sätt i lokalen. Men Gina, det här är ju ett politiskt möte. Berätta lite grann vad som hände i rummet i det här ögonblicket när musiken dundrar och Donald Trump kommer ut.
Ja, men precis som du säger, det här är ju en jättearena, en stor sporthall mitt i centrala Milwaukee, och det här är hemmaarenan för basketlaget här, Milwaukee Bucks i vanliga fall. Och den här arenan är ju full till bristningsgränsen av peppade republikaner. Det är plats för 20 000 personer ungefär där inne. Och det är, hela arenan är pyntad i rött, vitt och blått. Det är ljussättning, det är ballonger, det är jättestora bildskärmar där talen sänds, och så är det den här stora pyntade scenen där det står Trump och numera Trump Vans 2024. Och samtidigt som talen pågår så pågår ett minglande. Det är inte så att folk sitter still i bänkraderna, utan folk går runt och pratar med varandra. Ibland är det ganska ofokuserat under talen. Många som har mycket att säga till varandra. Men när Donald Trump kom in, då ställde sig folk upp. Det var ingen som satt ner, utan alla stod och alla vände sig mot hedersläktaren där han kom in. Och det var verkligen ett totalt fokus och en total uppslutning i salen. Och Trump klev in, gick långsamt upp mot hedersläktaren, och där ställde han sig bredvid J.D. Vance. Där fanns också hans båda äldsta söner med sina fruar bakom honom. Där fanns hans dotter Tiffany Trump. Och så fanns det några andra nyckelpersoner inom partiet där. Intressant nog så var Tucker Carlson en av dem som satt på hedersläktaren. Han ska ju tala senare, den omstridda för detta programledaren på Fox News. Så att det var som att tiden stod stilla där en liten stund, och verkligen en fokuserad stämning, och som Roger sa, kärlek som flödade till Donald Trump från publiken där.
Ja, i måndags då så utsågs ju Donald Trump formellt av delegaterna till partiets kandidat. Och efter det så slöt hans tidigare motståndare i primärvalen kraftfullt upp bakom honom. Bland annat så höll Nikki Haley tal. Jag tänkte vi skulle lyssna.
Let us join together as a party. Let us come together as a people, as one country, strong and proud. Let us show our children and the world that even on our worst day, we are blessed to live in America. God bless you. Thank you. God bless the United States of America.
Ja, låt oss komma samman som ett starkt och stolt land, och låt oss visa våra barn att även under våra svåraste dagar så är vi välsignade som får bo i USA, ungefär så sa Nikki Haley. Du Gina, det här var också ett budskap om enighet.
Ja, det var det, men här var det blandade känslor när Nikki Haley kom in på scenen. Hon var ju den som utmanade Donald Trump in i det sista i primärvalen, och det finns verkligen blandade känslor runt henne bland de här republikanska delegaterna. Vissa som har stått vid hennes sida in till det bittra slutet, och andra som är upprörda över att hon inte tidigare hoppade av racet. Så det var både applåder och burop när hon kom in. Men sen klev hon upp på scenen, gick fram till mikrofonen och inledde med att säga: Donald Trump har bett mig komma hit för att tala om enighet. Och då var det som att det släppte. Då stod folk också upp och applåderade. Och sen var det ju ett tal på tema enighet och behovet av att nu måste vi sluta leden. Och den riktiga motståndaren är Joe Biden och demokraterna. Och jag kommer göra allt för att Donald Trump ska bli vald till president. Så att hon gav sitt fullkomliga stöd. Och det gjorde också Ron DeSantis, som ju också är en av utmanarna som var med igår. Så att det var tema enighet och uppslutning.
Mm. Du pratade med folk på konventet också efter Nikki Haleys tal. Jag tänkte att vi ska höra lite grann av de här reaktionerna då.
Oh, she was fantastic, uniting everybody. I thought she did a wonderful job.
What does that mean, do you think, for the party?
For us, it means that everyone's unified, and that is something we need going forward.
I thought it was pretty good. I think there was a little bit of tension in the crowd from what she initially spoke about, going against Trump in the beginning. But I think she did a very good job of bringing the crowd together, bringing unity, which is what we need within the Republican Party.
Du, Gina, de här låter ju ganska nöjda.
Ganska nöjda, och det alla jag pratade med efteråt var antingen jättenöjda eller ganska nöjda. Hon verkar vara förlåten av de som tycker att hon borde ha hoppat av tidigare. Så att det här talet var en sorts komma hem till partiet igen. Och det snackas ju redan i skvallret här om att hon kanske kommer få en ministerpost. Men det gör det å andra sidan alltid efter primärvalen. Så diskuteras det om rivalerna ska kunna få någon ministerpost. Så att de spekulationerna är i full gång om både Nikki Haley och om Ron DeSantis.
Roger, nu kanske du tycker att du inte har fått någon fråga på länge. Men jag kan säga att du messade igår att du ville prata om Amber Rose. Och nu har jag två frågor till dig. En dubbelfråga. 1. Vem är Amber Rose? 2. Varför gjorde hon så starkt intryck på dig? Och 3. Bonusinformation till lyssnarna. Roger skrev att när jag frågade vem är Amber Rose, det var samma reaktion från gubbarna på CNN. Det här var inte positivt menat till mig, Roger.
Jo, men alltså, jag tänker att jag kanske svarar på de där frågorna i en annan ordning. För det var så att Amber Rose höll ett tal då här på konventet som gjorde ett extremt starkt intryck på en panel där då, som satt i CNN, bland annat Van Jones, som är en av deras analytiker, och som sa att det här talet var det mest farliga på konventet för den koalition som liksom ligger till grund för demokraternas starka ställning bland minoriteterna i USA. Amber Rose är då, det är lite svårt att sätta fingret på vad hon egentligen är känd för, men hon var tillsammans med Kanye West, hon var en av arrangörerna av Slutwalk i Los Angeles, alltså en demonstration där man försöker få bort slutshaming, egentligen våldtäktskultur, och argumentet som går ut på att kvinnor har sig själv att skylla om de klär sig utmanande och blir utsatta för sexuella närmanden eller övergrepp. Hon har också varit inne och fuskat lite i musiken. Jag tror hon först blev känd för att hon var med i en musikvideo. Men hon är väl just en sån här modern, känd person som befinner sig liksom i sociala medier, världen, och som har ett stort inflytande utan att folk egentligen kan sätta fingret på vad som var hennes stora genombrottsverk eller liknande. Och hennes tal handlade ju om att hon liksom fått alltid veta att Donald Trump var rasist, att det var någon som man inte kunde förhålla sig till positivt, och att hon sen hade gjort research och insett att så inte alls var fallet. Och så började hon också, hon sa på slutet till exempel att hon hade börjat hänga mer och mer med de här röda kepsarna gänget och fått känna liksom deras varma mottaganden, och oavsett liksom vilken etnisk bakgrund man hade eller vilken sexuell orientering, så kände hon att man var välkommen här i den här gruppen. Och varför Van Jones gick igång så mycket på det där, det tror jag är för att hon är en symbol för den här urholkningen som lite har skett, tror jag, med demokraternas roll bland minoriteter. Alltså det är andra generations invandrare som inte identifierar sig med sin latinoidentitet på ett sätt att de måste vara vänligt inställda till nya migranter som kommer in i landet. Det är svarta som inte nödvändigtvis känner att de har ett förhållande till medborgarrättsrörelsen och deras kamp. Och det här har ju gjort att de här minoriteterna som någonstans varit en grundsten i det demokratiska koalitionsbygget, att det börjar lite grann raseras. Och det handlar också om att de här väljargrupperna inte röstar efter etnicitet, utan att det finns andra saker som är viktiga för dem, till exempel ekonomin. Så Amber Rose tal fick ett stort genomslag, för hon blev någonstans en symbol för det här nya republikanska partiet. Sen så jobbar ju republikanerna väldigt tydligt på att försöka vinna över de här väljargrupperna. Och jag har också hört talare som till exempel har sydamerikansk bakgrund och även andra som pratar liksom, som gör en väldigt tydlig distinktion mellan att vara en migrant eller invandrare som kommit in på laglig väg jämfört med de här som har försökt komma in på olaglig väg. Det finns en tydlig distinktion där. Och det verkar också ha varit ett vinnande recept för att vinna över delar av de här väljargrupperna till republikanerna.
Mm. Vi ska återkomma till konventet. Vi ska bara sticka emellan med lite juridik. För trots det här mordförsöket då på Donald Trump, så har den här senaste veckan, de senaste dagarna, utmålats som dagar och en vecka där princip allting går Donald Trumps väg. I måndags beslutade också domaren i målet som rör de hemligstämplade dokumenten i Mar-a-Lago att hela åtalet var grundlagsvidrigt. Gina, nu undrar man ju, vad var det som hände där?
Det var den federala domaren Eileen Cannon som hon tillsattes för övrigt av Donald Trump, och hon har dröjt med att dra igång den här rättegången, och nu meddelar hon att hon lägger ner åtalet. Och det handlar ju om hur han hanterade de här hemligstämplade dokumenten som han tog med sig från Vita huset hem till Mar-a-Lago, och inte minst om att han motarbetade FBI:s utredning när de begärde tillbaka dokumenten. Så det är det åtalet handlar om, och hon väljer att lägga ner det, och då hänvisar hon till att utredaren Jack Smith, alltså justitiedepartementets utredare, han utsågs på ett felaktigt sätt, hävdar hon. Och det kommer överklagas, det är redan klart. Jack Smith och justitiedepartementet har sagt att de kommer definitivt överklaga, men det kommer ju ta tid. Så att det här ses som en stor juridisk seger för Donald Trump, och det kom ju precis samma dag som konventet öppnade i måndag. Så att verkligen ännu en seger i pärlbandet av segrar när det gäller de juridiska processerna för Donald Trump på senaste tiden.
Roger, som jag minns det, så både du och Ginna och också liksom juridiska expertis i USA var inne tidigare på att det här åtalet som nu har lagts ner var det som var absolut mest besvärligt rent juridiskt för Trump. Då är det väl då, antar jag, som Ginna säger, ännu bara en seger i pärlbandet, och dessutom en stor seger.
Ja, absolut. Alltså det har varit det starkaste fallet. Det har också varit det mest visuella fallet. Vi minns väl alla bilderna på de här kartongerna staplade på en toalett eller på en scen i en lokal på Mar-a-Lago, och historien om hur vaktmästare flyttat på kartonger för att myndigheterna inte skulle få tag på dem. Så det här var ju ett starkt fall. Sen så är det ju så att den här domaren har ju, och det har ju väckt en del diskussion, dragit ut på det här åtalet väldigt, väldigt länge. Så det var ju inte så att någon trodde att det överhuvudtaget skulle hinnas med före valet. Men däremot just den här möjligheten för Trump och för hans anhängare att använda det här som ytterligare ett argument för att åtalen var fejk. Jag pratade med en republikan här på konventet som sa att det där kommer att hända med alla de här åtalen. De kommer att läggas ner ett efter ett, för allting var bara fake. Så när det handlar om den här berättelsen som Donald Trump har, så är det här liksom ytterligare ett sätt att bekräfta, eller han kan använda det här som ett sätt att bekräfta att han hela tiden haft rätt. Allting har varit fake, bara ett sätt att försöka sätta dit honom, kommer han att hävda. Sen så tror ju en del att det här överklagandet däremot kommer att gå igenom. Det här var det här beslutet från den här domaren har ifrågasatts och verkar gå emot liksom kutym, hur man tillsätter. Alltså det verkar vara ett väldigt konstigt beslut som folk på ett väldigt enkelt sätt har kunnat ifrågasätta. Och det går också till en appellationsdomstol nu, det här överklagandet, som tidigare har tyckt precis tvärtom som den här domaren. Men det spelar mindre roll i det skede vi är just nu när det handlar om den allmänna opinionen, om det är medvind eller motvind för Donald Trump.
Mm. Då har det blivit dags att prata om den man som nu alltså kommer bli Donald Trumps parhäst, nämligen vicepresidentkandidaten, senatorn J.D. Vance från Ohio. Och Roger, du fångade republikaner om utnämningen.
Youth, vitality, he's very stable, he's, you know, no nonsense, his military background. You know, the fact that he's a Marine, he's going to get a lot of the military people on board with him. So, it's very positive.
I suspect that the rest of the country is going to find out what Ohio knows, is that he's a very smart, articulate, young, energetic guy that understands the way the Republican Party is moving.
Why do you think Donald Trump chose him?
He wants to pass the torch to somebody younger. I think he's doing what Biden is afraid to do.
J.D. Vance, any thoughts?
No thoughts. Huh? No thoughts. I don't know much about him.
Den sista här hade inga tankar alls kring J.D. Vance. Han visste ingenting om honom. Roger, upplys oss. Vem är J.D. Vance?
Det var några stycken faktiskt som var lite mer talträngda i det här ämnet. Och det är ju också så att J.D. Vance har en ganska kort politisk karriär bakom sig. Han blev vald till senator för Ohio 2022. Så han har ju inte gjort speciellt många år i den politiska cirkusen. Däremot så är han ju känd på andra sätt. Han skrev boken Hillbilly Elegy som blev en bestseller som också filmatiserades. Och den handlar om hans uppväxt. Han är en hillbilly helt enkelt. Kommer från en släkt från Appalacherna, fattig bakgrund, sociala problem, en mamma som var drogberoende och en barndom som präglades av att mamman hade en rad kraschade relationer. Det var hans mormor och morfar egentligen som uppfostrade honom. Sen så gick han vidare och gjorde militärtjänst, kom sen in på Yale, gick ut med väldigt fina betyg som jurist och sen har också ett förflutet inom riskkapitalistvärlden och har också kopplingar till Peter Thiel bland annat, som är en sån här libertarian och republikan och mångmiljardär som har rötterna i Silicon Valley. Så att det här är på det sättet en person med en fantastisk, märklig bakgrund, en enorm klassresa, kopplingar både till den amerikanska arbetarklassen. Han kommer från en stad som heter Middletown, som ju var en bruksort och som stod föll med en enda industri till exempel. Och samtidigt också då rötterna till Silicon Valley och de personer där som gärna vill se Trump som president, till exempel Elon Musk, och som också förstås pumpar in pengar i den republikanska kampanjen. Så det här är en person, det här är verkligen ett multiverktyg för Donald Trump. Och dessutom så kan Donald Trump hävda att han har skapat J.D. Vance politiska liv. Det gick ganska dåligt för J.D. Vance i opinionsmätningarna i Ohio innan han tog hjälp av Trump, och då gick opinionssiffrorna upp. Så det här är ju också en person som Donald Trump kan ta åt sig äran för, kan man säga.
Du Gina, J.D. Vance är ju jättepopulär bland de yngre republikanerna och Trump-troende inom MAGA-rörelsen. Alltså, är det här en kronprins som Trump har dubbat?
Det får man säga att det är. Det här, J.D. Vance är en snabbt stigande stjärna inom MAGA-rörelsen, inom den delen av högern som står närmast Donald Trump. Och han lär också ha varit en favorit för sönerna. Don Jr. som ju allt mer är en av pappas viktigaste rådgivare, Donald Trumps äldste son. Han har länge haft J.D. Vance som favorit. Och det var så tydligt på konventet när J.D. Vance kom in att de där två känner varandra väl och verkar trivas väldigt bra i varandras sällskap. Så att J.D. Vance är verkligen en röst för Trump-republikanerna och har ju gått från Trump-kritiker till Trump-lojalist. Och sen så är det andra i partiet som är ganska oroliga över utnämningen av J.D. Vance. Det har varit flera medieuppgifter här om äldre, mer konservativa, traditionella senatorer som är oroliga inte minst för utrikespolitiken. Därför att där står J.D. Vance för en helt annan linje än Mike Pence till exempel, tidigare vicepresidenten under Trump. Och han har ju, J.D. Vance har ju uttalat sig väldigt skeptisk när det gäller Ukraina-stödet. Han har varit en av dem som har varit de främsta motståndarna till mer stöd till Ukraina. Han beskrivs som en isolationist, även om han är ganska oprövad på utrikesområdet. Men när han har gjort uttalanden om utrikespolitiken så går han åt det isolationistiska hållet. Och på NATO-mötet i Washington som jag var på i förra veckan så var det ju många av delegaterna från Europa som inte offentligt, men när de pratade i korridorerna så var de oroliga för en ny Trump-period och vad det skulle betyda för NATO och för relationen till Europa. Och där kan man ju säga att J.D. Vance stärker den oron bland europeiska politiker som är skeptiska mot Trump.
Men Roger, när J.D. Vance slog igenom då 2016 var det som Hillbilly Elegy släpptes och som blev en storsäljare ganska snabbt och sen kom den här filmen några år senare. Men alltså, när han gav de här intervjuerna efter att boken hade släppts, då var han ju väldigt, väldigt kritisk till Trump och han har skrivit flera artiklar bland annat i The Atlantic där han är kritisk. Alltså det är ju en spektakulär resa han har gjort.
Ja, precis. Och den här flipp-floppandet som han då har gjort, där han ju har vänt helt och hållet runt, har ju också uppmärksammats av demokrater och av politiska kommentatorer. Alltså att han verkligen, de menar ju att han verkligen har offrat allt för att kunna få stödet av Trump och på det sättet en politisk framtid. J.D. Vance själv har ju fått frågor om det här förstås, nu senast i Fox News-kanalen till exempel. Och då säger han ju bara att ja, men jag hade fel 2016. Sen såg jag vilken fantastisk president Donald Trump var och ändrade mig. Och det är väl den hållningen han håller. Sen är han ju väldigt, som Gina sa, en Trump-lojalist. Så han håller sig i sina åsikter ganska nära Trump hela tiden, kanske lite hårdare än vad Trump är. Han har ju varit tydligt profilerad i abortfrågan till exempel, där han ju står för den här hårda linjen där abort bara skulle vara okej om kvinnans liv är i fara. Men, och där har också en del tänkt att han är en av dem som skulle vilja ha ett federalt, alltså rikstäckande abortförbud. Men där har han också sagt att han håller med Donald Trump och att det är delstaterna själva som ska avgöra. Men det är en av de sakerna det har varit mycket fokus på.
Men Gina, nu när J.D. Vance är så pass lik Donald Trump politiskt, alltså vad ska han fylla för funktion i att, alltså finns det några andra väljargrupper som han kommer kunna appellera till som inte Trump gör?
Ja, främsta uppgiften för vicepresidentkandidaten är ju att vinna valet för presidentkandidaten, och det är det han kommer sikta på nu. Och där räknar Trump med att J.D. Vance ska vara ett vallokomotiv i rostbältet, alltså i mellanvästern, i Ohio, Michigan, även här i Wisconsin. Så att han har en förankring i de här delstaterna, i de här miljöerna och inte minst i arbetarklassmiljöer där han är uppvuxen och har en trovärdighet som en person som känner till hur verkligheten ser ut i socialt utsatta grupper. Sen står han ju för en helt annan generation. Han är 39 år, han är en av de yngsta vicepresidentkandidaterna i modern tid. Och just det här att han är mer kompis med Donald Trumps barn än med Donald Trump själv säger ju en del om vilken generation han kan appellera till. Han har militär bakgrund, det är ju något som Donald Trump saknar och som J.D. Vance kan lyfta fram. Och det hörde vi också i kommentarerna, att det var många som pekade på det här. Att ja, men det är en viktig erfarenhet att han har varit a marine. Så att det är flera olika områden där han som person kompletterar Donald Trump, även om han politiskt överlappar.
Jag tycker också det är intressant att se att så många som jag pratade med nämnde att han var väl artikulerad. Man kan väl läsa in kanske en liten kritik mot Donald Trump där, att man tycker att J.D. Vance är någon som faktiskt kan förklara vad republikanernas linje är. Och sen det här med åldern, det var också några stycken som nämnde för mig att det här är en bra avtagare för MAGA-rörelsen. Att man inte gör samma misstag som Joe Biden, säger man, och väljer en vicepresidentkandidat som inte kan föra facklan vidare, som man då anser. Utan här har Donald Trump också tänkt på framtiden.
Men Gina, finns det något sådär att de också har tänkt på miljön, att de kan återanvända valsedlarna om 4 år med Don Jr. då, så det står Trump och Vance då också?
Ja, precis, exakt. Då kan de bara vända på det. Mm. Mm.
Hörrni, ska vi avrunda lite grann med demokraten och presidenten Joe Biden då? New York Times skrev igår att den demokratiska partiledningen nu har en plan för hur Biden snabbt ska få sin kandidatur. Du Gina, hur ser den där planen ut?
Ja, det här är ju en kamp mot klockan, därför att de här senaste dagarna så har ju Biden kunnat pusta ut lite grann. Trycket på honom fortsätter ju bakom kulisserna. Det är fortsatt tryck bland demokrater som tycker att han borde kliva av. Men mediefokus har ju helt flyttats hit till Milwaukee och till republikanerna. Så det är inte alls samma mediala tryck på den här frågan om Biden. Men det kommer komma tillbaka. Och Biden och hans närmaste stab skulle nu snabbt vilja säkra nomineringen för att få tyst på den här diskussionen. Och där finns det en intressant faktor. Därför att demokraterna ska ju hålla sitt konvent i slutet av augusti i Chicago om en månad ganska precis. Och det är då man formellt ska välja Biden till presidentkandidat. Men då är det en specialabrovinkel i år, nämligen att delstaten Ohio har bestämt att man måste, de har satt en deadline 7 augusti, att då måste man vara klar med nomineringen om man ska ha sitt namn på valsedeln. Sen har i och för sig republikanerna som styr i Ohio ändrat på det där och sagt att nej, förresten, det behövs inte. Men demokraterna i kärnan runt Biden hänvisar till det här datumet 7 augusti och säger att ja, men för säkerhets skull så borde vi säkra nomineringen för honom före det datumet. Därför att vem vet vad republikanerna kan hitta på. Så att den här märkliga tvisten som gäller valsedeln och Ohio gör att de försöker få igenom ett snabbt beslut, en digital omröstning där delegaterna snabbt ska välja Biden, och sen kommer då konventet bara bli en formsak. Och de som är kritiska till Biden är ju jätteupprörda över det här och säger att det här kommer skada moralen i partiet. Ni försöker bara göra det här av politiska skäl. Ni är rädda för en öppen debatt. Så att den här striden pågår och den ska avgöras i helgen om vi har korrekta uppgifter. Senast söndag så lär partiledningen fatta någon form av beslut kring det här.
Men du Roger, då låter det ju inte som att kritikerna tänker liksom nöja sig och bli tysta och glada nu.
Nej, men det verkar också som att striden mot Biden sker lite grann bakom kulisserna nu. Det kommer ju artiklar hela tiden om vad som händer. Är det så att Nancy Pelosi egentligen vill att Joe Biden ska stiga av? Och det är också förstås panik och stor oro bland de politiker som befinner sig längre ner på valsedeln, alltså när det gäller senatorer och de som ställer upp i val till representanthuset. Där börjar man prata om att vi nu inte längre har 6 sådana svängstater utan kanske 10 delstater som är i fara. Från att tidigare bara varit 6 som skulle avgöra valet så knappar helt enkelt Trump in även i andra delstater. Det här skapar en stor oro och nu börjar man prata om ett skräckscenario där för demokraterna då, där republikanerna får makten för såväl presidentposten på presidentposten i senaten och i representanthuset. Och jag såg ett utskick från podcasten och mediesajten The Bulwark där man liksom redan tog den här förlusten som nästan ett faktum och började tänka på domar i högsta domstolen och tyckte att Sotomayor skulle avgå så att man inte riskerade att förlora ytterligare en post i högsta domstolen. till en republikansk domare. Alltså, det här börjar ju snurra på. Alltså, folk börjar ta ut valförlusten redan nu. Så att jag tror bakom kulisserna finns det väldigt mycket oro och ilska. Sen om det nu blir Biden kommer man försöka lappa ihop den här koalitionen igen och ställa sig bakom honom. Men det kommer ju vara ett sår som svider och verkar framförallt för många av dem som riskerar att förlora valet, tycker de, eftersom Biden är fel kandidat.
Ja, för Biden själv, han visar ju inte några tecken på att vilja liksom lägga ner sin kandidatur. Jag tänkte vi ska lyssna på hur det lät när han kampanjade i Las Vegas igår.
Hopefully, today, I've demonstrated a little bit of wisdom. Here's what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. I know how to do this job. And I know the good Lord hasn't brought us this far to leave us now.
Ja, Gina, jag kan skilja rätt från fel. Det är lite det som Joe Biden försöker kampanja på nu. Men alltså, opinionsmätningarna, de ser ju inte bra ut för Joe Biden.
Nej, de ser inte bra ut. Tittar man på de nationella mätningarna så ligger han under nu med... Ja, han ligger på 44% i snitt och Trump ligger på 47%. Men de viktiga mätningarna är ju de som sker i nyckeldelstaterna, de här som kan avgöra valet. Det är Arizona, det är Michigan, det är Wisconsin. Ja, det är 6-7 delstater och i samtliga leder Donald Trump. Så att om opinionsmätningarna stämmer och det vore val idag så skulle Trump vinna. Det har inte varit några jättestora rörelser i opinionsmätningarna efter det som har hänt de här senaste veckorna med diskussionen om Biden och hans kapacitet och med attentatet mot Trump. Men det återstår ju att se om det händer saker nu efter republikanska konventet. Historiskt sett så brukar man se en uppgång. Efter partikonventet så brukar det bli en bump, en uppåtrörelse i opinionsmätningen. Och om det stämmer så kommer övertaget för Trump öka ännu mer.
Men du Roger, jag tror att det är många som ändå ställer sig frågan, om nu opinionsmätningarna är så dåliga för Joe Biden och han har så mycket kritik mot sig i sitt eget parti och framförallt väljarna, de demokratiska väljarna vill helst ha någon annan. Alltså varför chansar inte partiet och bara väljer vem som helst, någon annan?
Ja, precis. Men det är ju svårt eftersom det handlar om ekonomi, det handlar om vilka politiker som kan dra in donatorer, att det redan finns en infrastruktur för Joe Biden. De som eventuellt skulle kunna komplettera honom är lite osäkra. Det är därför Kamala Harris har dykt upp som ett toppnamn här. Skulle man välja någon annan, då måste man etablera den politikern på ett riksplan. Det kommer att bli svårt. Men det är verkligen fascinerande, tycker jag, det här. När vi tittar på hur det politiska arbetet har pågått i kongressen så har ju republikanerna varit helt kaotiska. Splittringar mellan deras ytterhögersida och resten. Man har i väldigt få fall kunnat enas. Talman som avsatts och flera, att man var tvungen att ha flera försök för att kunna enas ens kring en talman. Medan demokraterna har varit enade och ändå kunna trycka undan den splittring som funnits till exempel i Gaza-Israel-frågan. Och så nu när det handlar om den här presidentvalskampanjen, ja, men då faller demokraterna just nu som ett korthus. Det finns ingen enighet om någonting, medan republikanerna, som man väl gör också på konvent, men republikanerna framstår som enade, man framstår som man har väldigt enkla lösningar på komplicerade problem som man driver fram och sen tillkommer ju förstås det här med ekonomin och inflationen som jag varit inne på, vet jag, tidigare i poddar. Det är väldigt svårt för en president att överleva den här typen av ekonomisk situation. Att pedagogiskt förklara att inflationen inte bara finns i USA utan hela världen. Utan på konventet nu så står ju talare efter talare och pratar om att det är Bidens fel att maten är dyrare i butikerna. Men alltså just den här spegelbilden att i det politiska dagliga arbetet så får se demokraterna funktionella, republikanerna inte det. Men i den här presidentvalskampanjen så är läget totalt motsatta.
Då är vi framme vid vad ni inte har kunnat släppa, vilket jag antar är ganska mycket. Om vi börjar med dig, Gina.
Ja, det är väldigt mycket som är svårt att släppa, och högst på listan av saker som är svåra att släppa är ju mordförsöket mot Donald Trump, som verkligen präglar det mesta just nu. Men det är också svårt att släppa den här stan, Milwaukee. Och kontrasterna i den här stan, där 50 000 personer har vält in för att vara med på republikanska konventet, och samtidigt är det här en storstad som är demokratiskt styrd, har en demokratisk ung svart borgmästare, Cavalier Johnson, 37 år gammal. Och inför konventet så var ju Trump ute och kallade Milwaukee för a horrible city, en hemsk stad. Och borgmästaren slog tillbaka och sa att det stämmer inte alls, men vi som levde genom Trumps presidentskap vet vad det är att när saker är hemska, för det var hemskt. Så att det här är verkligen en delad stad just nu. Vi var ute och käkade lunch på ett ställe igår där vi var nästan de enda matgästerna, och där servitrisen, som uppenbarligen inte var republikan, hon frågade oss lite oroligt och nyfiket, hur är det där nere på konventet? Och hon sa att hon räknade ner timmarna tills det var över, för hon tyckte det var väldigt jobbigt med alla republikaner i stan. Och sen slank vi in på en bokaffär som skyltade med en massa politisk litteratur i skyltfönstret. Och jag gick in och köpte Hillbilly Elegy av J.D. Vance, för jag tänkte att jag måste läsa om den nu när han blir vicepresidentkandidat. Och bokhandlaren tittade över glasögonkanten på mig och sa att tittade på boken med viss avsmak, måste jag säga. Och sa att det där var en storsäljare i min butik här i Milwaukee fram till 2022 när J.D. Vance blev vald i senaten. Sen dess har jag inte sålt ett enda exemplar. Du är den första kunden som frågar efter den. Så att det var väl rätt tydligt var han stod politiskt. Så det här är verkligen just nu en kluven stad, och ganska intressant att promenera runt mellan de olika miljöerna och kontrasterna här.
Mm. Roger?
Man kan väl lägga till också att i den här skyltningen med politisk litteratur så fanns det också en liten skylt ovanför en bok om Trump där det stod fortfarande den sämsta presidenten, som ett litet tillägg. Så det var väl tydligt redan innan vi gick in var bokhandlaren stod politiskt. Nej, men jag tänkte spinna vidare på det här med mordförsöket på Donald Trump och den kulturella aspekten, för att jag har funderat på det där när Joe Biden och andra sagt att det är något oamerikanskt som hände, det här mordförsöket. Och jag förstår förstås upprördheten, sorgen och rädslan som det här väcker, att det här kunde hända. Men utan att förminska det så kan man väl ändå tycka att det kanske är väldigt amerikanskt att det här händer. För att vara en så ung nation så finns det en nästan cyklisk tendens här att politiskt våld återkommer, både historiskt och i modern tid. Och det där syns förstås också i kulturen. På vägen hit till Milwaukee så gjorde jag ett kort stopp i New York. Och där såg jag sommarens hetaste komedi. Den heter Oh Mary. Den har tidigare gått off-Broadway, men nu går den på Broadway. Manus av Cole Scola, som också spelar huvudrollen som Mary Lincoln i drag, med enormt mycket campiga referenser. Och det här är en pjäs som är något så skruvat som en fars komedi, alltså en fars om paret Lincoln. Scola har själv sagt att han skrev pjäsen utan att veta någonting egentligen om den verkliga historien. Så i den här pjäsen så är Mary Lincoln djupt alkoholiserad och drömmer att få uppträda som kabaréstjärna. Och Abraham, han förlustar sig med unga manliga soldater sexuellt. Och mordet på Lincoln är egentligen då en produkt av en bisexuell kärlekstriangel i den här pjäsen. Och sättet som folk skrattade åt de här rätt så basala farsskämten på, kände jag var någonting, men att det var något förbjudet att kunna skratta åt den här tragedin som mordet på Abraham Lincoln var. Och jag undrar lite grann om de där skratten låter likadant idag, bara några dagar efter mordförsöket på Donald Trump. Om någonting hände där, eller om man fortfarande skrattar igen åt referenserna. Och de som kan sin historia vet ju också att Mary Lincoln är ju en djupt tragisk figur som ju bland annat hamnade på psyket efter mordet på Abraham. Så att, Men det var ju roligt i alla fall. Så länge det varade, höll jag på att säga. Nej, men det var ju väldigt speciellt. Och säger väl också någonting om den här splittrade kulturen i det här polariserade landet. Att New Yorkarna sitter och tycker att det där är det roligaste som finns i hela världen. Jag är inte säker på att konventsdeltagarna här skulle hålla med.
Mm. Alltså jag har svårt att släppa hela den här valrörelsen som pågår. Det känns som att den är historisk redan medan den tar form. Och att bero på historiska valrörelser så börjar ju Kajsa Boglinds fina sommarserie om just historiska valrörelser i USA nästa onsdag. Och så pågår den i 4 veckor och den kan jag verkligen rekommendera. Både Gina och Roger är nämligen med, så det kommer bli alldeles toppen. Dessutom vill jag passa på att tipsa om Sommar i P1 som ju exklusivt sänds bara i Sveriges Radios app och inte på andra plattformar förutom i vanliga radioapparater givetvis. Allt detta kan man ägna sig åt i sommar. Tekniker var Ludvig Mats, producent var Viktor Mattsson, Gina Lindberg och Roger Wilson var med från Milwaukee. Jag heter Sara Stenholm.